en podcast från Aftonbladet.
Au! In the banks!
Välkomna till Studio Peking. Mitt namn är Patrik Syke, står här med Malin Wahlberg. Vi har en ny medalj att registrera från tidig morgon. Henrik Harlaut i Big Air. Jag ska inte avkräva dig exakt redogörelse för hur det där hoppet, vad det heter och hur det ser ut. Men det räckte till en tredje plats i alla fall.
Ja, men det börjar bli tradition nu att vi får vakna upp till svenska medaljer. Även om det inte blev ett guld idag tyvärr. Den sviten som vi hade bröts ju. Men,
det var nära, men vi kan komma in på det.
Ja, vi kan ta det sen. Nej, men hallå, superkul. Han har ju haft lite tungt i OS tidigare. Han är ju en veteran i sammanhanget, gjorde sitt tredje OS. Det har varit stora förhoppningar på honom de båda tidigare OS:en som han har varit med. Men i Sochi så missade han pallen knappt och senast var han ju inte ens i final. Men nu slog han till i Big Air då, som faktiskt är en ny gren. Så att det passade uppenbarligen honom väldigt bra att den kom in på OS-programmet.
Ja, och han, i den här världen är han ju en jättestjärna. Och att han kröner lite grann en extremt framgångsrik karriär med mängder av X-Games, guld och så vidare i olika discipliner. Med det här, den OS-medaljen som han ju saknade. Det var ju det är egentligen det enda han saknar. Han är ju, tillhör ju verkligen den här sportens giganter.
Ja, men det är verkligen så. Det hörde man ju efteråt. Han hyllades ju stort av alla konkurrenter egentligen och sa att han är GOAT, den största genom alla tider. Så att det var verkligen det som sagt, och man såg det också på honom. Han var väl den gladaste bronsmedaljören hittills, skulle jag nog säga. Även om han alltid är ganska glad. Men han var väldigt, väldigt glad över den där medaljen. Sen var det ju lite tråkigt. Vi hade ju nästan kunnat ta två medaljer faktiskt. För Harlaut knep ju det här bronset med sitt sista åk och petade samtidigt ut Oliver Magnusson från pallen. Så att han var hade nästan lite dåligt samvete över det också, men var ju såklart väldigt glad över sin medalj.
Jag tycker det. Vi hörde det precis i början, för er som inte riktigt uppfattade vad det var där innan introt, så var det alltså Harlauts segervrål i den mixade zonen. Vi tar och lyssnar på det en gång till.
Au! In the banks!
Var kommer de där segervrålen ifrån?
Från 20 år av att få göra det roligaste man vet i hela världen. Och få stå på ett OS och tävla med det roligaste man vet. Och få landa varenda åk. Och det är sol, det är härligt. Massa kompisar. Det är good vibes.
Det är ju skönt med lite personlighet i mixad zon. Det är inte alltid man får, men
nej, och Harlaut är väl en av de största personligheterna vi har, skulle jag säga. Han är väldigt rolig att följa och lyssna på och se både i backen och utanför. Så att men det var kul att han äntligen fick lyckas. De har ju fått lite skit, de freeski-åkarna, för att de inte har tagit några medaljer tidigare, så att ja, nu fick de ett brons på kontot, så det var ju skönt. Och han har ju en chans till, det kommer ju slopestyle också senare i OS, så att det kan ju bli fler medaljer där.
Precis, ja, det blir jättespännande att följa. Och såklart så hade vi också då slalom, en damernas slalom. Vi hade varnat lite grann då för Anna Sven Larsson såklart, som vår bästa slalomåkare egentligen, men vi hade också nämnt Sara Hector som är i form efter det där uppvisningen då i storslalomen. Och det var Sara Hector som var närmast pallen den här gången, och det var inte bara nära, det var ju ett guldåk på gång.
Ja, alltså det är ju nästan jobbigt att prata om, för det var ju, det var guld. Hade hon tagit sig ner, jag är övertygad om att hon hade tagit det där guldet före Petra Belova. Och det hade ju varit en otrolig skräll att hon har aldrig varit på pallen i slalom, att knipa det guldet och att ta dubbla guld i storslalom och slalom. Det är väl bara Ingmar Stenmark som har gjort det tidigare, så att det svider alltså att hon inte satte ner det där åket.
Det var ju inte så långt kvar, det var ju bara liksom sista biten.
Nej,
ner.
Det var
en liten gränsling.
Det
och så
var
över.
Riktigt jobbigt, och hon har ju verkligen, verkligen hittat rätt i formen, och hon har pratat väldigt mycket om sina skidor. De funkar fantastiskt bra, man såg det redan i första åket att hon gick för. Jag fick liksom gåshud när jag såg henne åka, för så där har Sara Hector inte åkt i slalom tidigare, så att hon gjorde ju sina två bästa slalomåk i karriären skulle jag nästan säga. Så att ruggigt surt. Det där kommer ändå gräma oss lite, tror jag, att det var så himla nära.
Ja, alltså hon har ju ett guld med sig redan, men man såg ändå att hon själv känner att det var något helt sensationellt på gång. Men hade hon tagit guld i slalom, det hade ju varit en av de största skrällarna. En av de största guldskrällarna vi någonsin har haft.
Ja, utan tvekan. Alltså det är ingen som har pratat om Sara Hector i slalom. Det har ju bara snackats om Petra Belova och Mikaela Shiffrin. Och Shiffrin körde ju bort sig igen efter tre portar den här gången. Hon körde ju bort sig efter fem portar i storslalom. Vilket ju var... Ja, det är ju ett otroligt fiasko för henne. Och Petra Belova var på väg mot något liknande, kändes som. Hon var ju väldigt långt efter i första åket, men gör ett bra andra åk. Och kniper det där guldet som hon ju var stor favorit till. Hon har ju vunnit fem slalom i världscupen den här säsongen. Men ja, det hade varit ruggigt häftigt om vi hade haft Sara Hector högst upp på den där pallen också.
Ja, onekligen. Shiffrin, som du var inne på, var ju en av favoriterna, körde ut så tidigt. Har blivit ganska hårt sågad i amerikansk media, som å andra sidan ägnat sig ganska mycket åt en annan story från tidig morgon, nämligen den om Lindsay Jacobelli. Jag vet inte om ni minns henne, om ni inte har sett det redan. 2006 OS i Turin, den här unga snowboardtjejen i den nya disciplinen i bordercross som leder så överlägset och ska då göra ett trick i det sista hoppet ner mot mållinjen, faller och så blir det bara ett silver. Nu är hon alltså tillbaka i sin andra OS-final 16 år senare, 36 år gammal, och få ta det där guldet. Det är ju det är en ganska häftig cirkelslutning på vad som såklart är en jätteframgångsrik karriär däremellan. Hon har ju varit en av de absolut främsta snowboardåkarna under hela sin karriär, men att hon verkligen fick knyta ihop den här säcken, det här som har hängt över henne under så många år.
Ja, det är ju definitivt dagens häftigaste story och kommer väl vara en av OS mest minnesvärda stories när vi knyter ihop den här säcken också. Det var ju väldigt coolt att hon fick göra det, och det var väl också USAs första guld, tror jag, i OS. Så att ja, nej men kul för henne, det får man väl ändå kalla revansch ganska många år senare.
Ja, alltså jag tror att hon smög sig in en pytteliten nose grab där på sista, men det var det mest försiktiga någonsin. Hon fick ju oerhört mycket skit förstås första gången hon slarvade bort det givna guldet. Jag vill minnas att jag ändå tyckte att det var så jävla modigt, och det kändes som det hör på något sätt lite snowboardsporten till, att det ska vara show och inte bara tävling, och att hon riskerade ju allt genom att göra det, och det kostade ju, men det var ändå modigt och skönt på något sätt att hon fick den här upprättelsen. Det är en sån där grej som har liksom hängt med en på något sätt, de där bilderna, i alla fall för mig. En annan grej vi har skrivit om idag är ju Nils van der Poel. Pool. Jag har ju redan ett guld, ska ju bara hämta det andra. Det är så det känns i alla fall. Har varit en diskussion idag om isen, och Nederländerna, såklart är den stora skridskonationen, är där och sätter lite press på olika ismakare, som man säger. Vad finns det att säga om den här historien?
Ja, men det blev ju en väldigt stor grej under dagen när Nils van der Poel hade presskonferens och fick frågan om en artikel som det nederländska skridskoförbundet har publicerat på sin hemsida för ungefär en vecka sedan, tror jag det var. Och där skriver de själva att de har en lobbyist, kan man väl säga, en man som är på plats och gör sitt bästa för att se till att isen är så optimerad som möjligt för de nederländska åkarna. Så han är där och mäter temperatur och, som han själv sa, diskuterar med då de här ismakarna på plats för att, ja, men försöka påverka dem egentligen. Och det har ju verkligen upprört Nils van der Poel, som han hade koll på den här artikeln när han fick frågan om den och hade en lång utläggning, och ja, det var riktigt hårda ord. Det var den största skandalen i sporten, det var korruption, det var ruggiga sågningar mot det nederländska förbundet. Han ville inte kasta någon skugga på åkarna, även om han sa att det här blev pinsamt även för dem att att vara en del av det här förbundet som gör en här, sån här sak. Och Sverige har också lyft den här frågan och vill dels se konsekvenser, men Nils van der Poel sa att det var en väldigt viktig diskussion att föra, för han tycker inte att det är fair play och det är omoraliskt och oetiskt, och han är orolig för vad nästa steg är om man liksom är framme och försöker påverka ismakarna, så ska man, är nästa steg då att man ska vara framme och försöka påverka domarna, är det okej då? Så att han ville verkligen se att man sätter ner foten mot det här och delar ut någon slags repressalier. Han sa ju att vi har haft dopingfall inom sporten, men det här är minst lika illa. Så att, men det var verkligen hårda ord från Nils van der Poel, som verkligen ville visa vart han stod i den här frågan.
Och är ju en maktfaktor såklart som världens bästa åkare. Det är ju från den positionen som man också kan dela ut den här typen av kritik och sätta press. På samma sätt som att Nederländerna, som då den största skridskonationen, försöker genom sin position på kanske inte helt rumsrena sätt att sätta press på arrangörer och så vidare. Det är lite maktkamp.
Ja, men det är klart att folk lyssnar på Nils van der Poel nu, som är regerande olympisk guldmedaljör och som förmodligen kommer vara dubbel regerande olympisk guldmedaljör. Och det har man väl märkt på pressuppbådet redan sedan innan, att det är många från internationell media som vill prata med honom. Han är ju väldigt intressant att lyssna på och ganska speciellt på det sättet att han tänker verkligen efter innan han pratar, så det här var ju ingenting som han bara vräkte ur sig i någon affekt, utan jag tror verkligen att han vet vad han sa och att han var förberedd på det.
Ja, det känns väldigt genomtänkt som person. Vi ska gå igenom schemat lite grann, men först ska vi ringa upp Peking, för där har vi Hans Abrahamsson som ska få prata lite hockey, för imorgon så kliver ju Tre Kronor in i handlingarna. Vi har också Damkronorna som efter en hel del om och men då har tagit sig fram till den där kvartsfinalen, och där väntar ju Kanada på fredag. Vi ska prata lite om dem också. Men vi tar och ringer Peking. Hans Abrahamsson på plats i Peking. Det drar ihop sig till premiär för Tre Kronor. Vi ska prata lite mer om det. Men jag tänkte faktiskt först att vi skulle ägna några minuter åt Damkronorna, som ju tog den där kvartsfinalplatsen till slut och efter segern mot Danmark igår. Det har varit en lite knölig resa för Damkronorna ändå.
Ja, det kan vi väl säga att det har varit. Samtidigt så har det varit ganska som förväntat. Mina förväntningar var att försöka knipa den sista kvartsfinalplatsen, försöka hålla Kina och Danmark bakom sig, och precis så blev det ju. Så att på så sätt så var det väl ganska förväntat. Sen tror jag många kanske lever kvar i den här tiden när Damkronorna vann silver 2006 och tog medalj 2010 och sådär, men alltså det vi har ju inte varit bra på damsidan på många år, så att det är ungefär den här nivån vi håller.
Och nu väntar Kanada i kvartsfinal. Det blir tufft.
Ja, det blir extremt tufft. Det är som två olika sporter, skulle jag vilja påstå. Kanada och USA är i fullständig klass för sig. Även mot de här lagen som är 3, 4, 5 i världen. Och nu ska de möta laget som är 8 i världen då, Sverige, Kanada. Så att det kommer bara att bli att hålla i sig. Enda trösten är väl, eller hoppet är väl, Emma Söderbergs målvaktsspel som har varit briljant, att hon kan hålla siffrorna nere lite grann i alla fall. Då. Mm. Det är risk för en riktig överkörning.
Ja, det var någon som sa att allt under 2-siffrigt är godkänt.
Ja, absolut. Ja, herregud, ja. Det är det. Så att jag tror väl att det är risk att det kan bli uppåt 20 också om det vill sig illa, va? Men klara om de under tvåsiffrigt så ska vi vara väldigt nöjda.
För Tre Kronor då, som kliver in i turneringen imorgon, så ser det väl eventuellt lite mer hoppfullt ut om att nå framgångar i det här mästerskapet, det här OS-et. Först och främst, vad är det för, det är ju inga NHL-stjärnor med det här olympiska spelet, vad är det för landslag vi ställer upp med?
Ja, alltså det är ju, Garpenlöv har ju fått välja fritt bland de bästa spelarna i Europa, från KHL, från Schweiz och från SHL då, och så det har han gjort. Och han har ju satsat på ett hårt arbetande lag som i första hand kommer att prioritera defensiven. Han har ju valt bort egentligen ja, en handfull spelare som har gjort flest poäng av svenskarna i Europa, i Schweiz, i SHL och KL då, som jag var inne på. Då har jag ju plockat bort spelare som Malte Strömvall och Jesper Olofsson och Patrik Karlqvist och Mattias Tedenby och Oskar Lindberg som är våra egentligen poängstarkaste spelare i Europa den här säsongen. Så att det är ett... Det kommer att vara ett hårt arbetande disciplinerat lag som sätter försvarsarbetet först, skulle jag vilja säga.
Mm. Vad ska vi ha för förväntningar på det här laget då?
Ja, men alltså det är ju väldigt svårt tippat på förhand. Vi ska ju klart för oss att de andra nationerna har ju inga superlag heller. Det är ju bara att kolla laguppställningarna så ser man ju det. Så att vi ska ju inte känna oss underlägsna på det sättet. Jag tycker väl Ryssland har på pappret bästa laget. Finland strax därefter. Och sen är det väl väldigt, väldigt jämnt, känns det som. Jag tycker väl på din fråga att en semifinalplats tycker jag ändå att man ska kunna ställa som ett krav. Att man, eller för att det ska liksom vara godkänt så bör man klara en ta sig till semifinal.
Mm. Vilka är då favoriter? Du var inne på Ryssland, på Finland. Ser vi något hot ifrån de nordamerikanska lagen som ju inte har kunnat ställa upp med några från sina högsta ligor?
Ja, men alltså Kanada går ju aldrig att räkna bort. USA har ju också en del intressanta spelare med, så att som spelare till exempel och som Max Verino i Leksand platsar ju inte i Kanadas lag, och det säger väl en del om att det är ju inga gröngörlingar som de skickar hit, utan de får de ihop det på ett bra sätt. Spelas ju dessutom på liten rink där, mästerskapet ska väl också förtydliga. Det finns ju några profiler med där, med Eric Staal då i spetsen i Kanadas lag. Vi har ju även superbacken, unga superbacken Owen Power bland annat, och Kent Johnson är ju en läcker ung spelare också, så att man har ju ett Kanada bör ju definitivt vara med och fightas om medaljer, det tycker jag.
40 kronor då, vad blir nycklarna till framgång i den här turneringen skulle du säga?
Jag tror inte vi kommer att göra speciellt många mål framåt, så att det handlar ju om att försöka släppa till lite mål bakåt helt enkelt. Vinna matcher med 2-1 och 3-2 då kanske, för att det kommer inte att bli en massa mål framåt. Och vi har ju en målvakt i Lars Johansson då, som har spelat otroligt bra de senaste åren i Europas två största klubbar, CSKA Moskva och SKA Sankt Petersburg då. Och vårt hopp står nog mycket till en väldigt solid defensiv där Lasse får den hjälp han behöver för att vara den här absoluta toppmålvakten i Europa.
Mm. Skön premiär mot Lettland imorgon, hoppas vi på då.
Ja, det får vi väl göra. Alltså, det är ingen stick under stol med att det är ett antiklimax att inte NHL är med, men nu är vi ändå här då, och då får vi ju, och det startar, så då får vi försöka och göra det bästa av det och verkligen försöka och gilla läget.
Mm. Tusen tack Hans för att du var med i Studio Peking idag. Ja, Tre Kronor kliver in i handlingarna imorgon. Dessutom så har vi ju skidor och en liten revansch kanske att ta på Johaug imorgon.
Ja, imorgon hoppas vi att det trillar in i alla fall en medalj även på distanssidan. Det var ju tyvärr inga svenska åkare som hade någonting att göra åt Johaug senast. Så att vi hoppas att framförallt Frida Karlsson då har återhämtat sig. Hon hade det ju väldigt tufft efter skiathlonen och berättade idag också att hon hade svimmat efter loppet av utmattning. Så att det är väl lite frågetecken där då för hur återhämtningen har gått. Sen har vi ju även Ebba Andersson. Det är väl de två vi hoppas på mest. Charlotte Kalla kommer ju även köra. Hon hade ju också en tung start, var långt efter i skiathlonen. Och sen kommer Emma Ribom få chansen på 10 km. Hon körde ju bra under gårdagens sprint. Så att,
ingen Jonas Sundling.
Ingen Jonna Sundling. Räknar väl med att hon är given i ett stafettlag då och kanske vill vila sig lite till det. Hon kommer ju även köra en teamsprint sen. Så att hon kanske kände att hon ville spara sig till det. Annars hade hon velat köra, så borde hon ha fått den platsen.
Ja, hon såg ju ganska formstark ut i sprinten, får man säga.
Ja, det får man säga. Det är väl bland det mest imponerande man har sett. Så att hon visar ju superform. Mm.
Dessutom har lagtävlingarna kommit igång för curling. Herrarna spelar just nu mot Kina sin första match. Och damerna kliver in imorgon med två matcher. Så att det kommer vara curling i stort sett hela dagen om man vill följa svenskarna där. Som sagt, skidor och sen så Tre Kronor mot Lettland. En ganska kul torsdag ändå har vi att se fram emot. Men här från Studio Peking så säger vi på återhörande.
Au! In the banks!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Samuelsson.